Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Karin som träffar en våldsam man som hon också har barn med. Och där finns också avsnittet om Karl som träffar en kvinna som är psykopat som låser in honom i ett rum med en hink som han ska kissa i. Och hon utsätter honom för olika typer av manipulation, härskartekniker och kontroll. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Med tanke på hur mycket skulder det är så är det ju mitt mående liksom och alla vänner och min familj som jag har svekit. Det har ju satt spår i mig för resten av mitt liv liksom. Alltså förutom min ekonomiska situation kommer jag aldrig våga lita på någon. Jag kommer aldrig våga tro på någonting liksom.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Saga. Välkommen hit Saga. Kan du börja med att presentera dig lite kort?
Jag heter Saga, är runt 25 års åldern och jobbar som säljare.
Vad är det din historia handlar om som du ska berätta om här idag?
Det handlar om jag som 25-åring som har över 1 miljon i skulder på grund av en kärleksrelation med psykisk och fysisk misshandel. Det började för några år sedan när jag träffade en kille via sociala medier. Och vi träffades så vi började prata lite och så här och gick ut på dejt. Han tog mig med storm, var väldigt charmig. Trevlig, framåt, så bra ut, lång, vet så här. Alltså kunde liksom föra sig socialt om man säger så. Vi var ute och på en restaurang eller café bara på kvällen och drack, alltså tog några drinkar och pratade liksom. Och så här, jag var ju inte van, jag hade aldrig varit med om det innan. Alltså en dejt för mig, så bara, ja, kom hem och kolla på film. Alltså det är det jag har varit van vid, så jag blir väldigt sån, oj, wow, han bjuder ut mig liksom. Och där satt vi liksom hela kvällen och var jättetrevligt och han följde med mig hem och ja, det ena ledde till det andra liksom. Och sen var jag typ jättefast.
Hur betedde han sig mot dig skulle du säga när du träffade honom?
Alltså första gången då kom jag hem till han var inte färdig. Och då stod han liksom och höll på att fixa med håret och det var parfym och grejer och det är väldigt, väldigt feminin kan man säga. I sitt, alltså det här med väldigt mycket parfym, väldigt mycket hårgrejer och det är liksom en annan, jag är inte sån liksom. Och sen, ja, sen gick vi ut liksom.
Kan du berätta lite mer om honom som person? Vilken ålder han var, ungefär vad han jobbade med och lite mer hur han såg ut?
Han är jämngammal med mig. Jobbar också inom säljbranschen. Alltså lång, mörka drag. Ja, fin klädstil, liksom väldigt, 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 väldigt mån om sitt yttre. Alltså extremt.
Efter den här första dejten, restaurangen och ni är hemma hos dig, hur går det här vidare sen?
Alltså det går ju vidare liksom att vi håller kontakten via sociala medier liksom. Och han är väldigt, alltså typ trevlig och väldigt så här, alltså vill verkligen fånga mig liksom, och ja, men jag är så vacker och lärar alltså allt liksom. Och sen när han liksom börjar förstå att okej, jag har nog henne här liksom, så blir han ju helt avig, svarar inte i telefon. Och efter ett tag, så när vi hade dejtat och så, alltså några veckor eller någon månad och så här, så åkte jag till en storstad i utlandet för en sån här mini-weekend med en tjejkompis. Då var hans reaktion liksom att, ja, vad ska du göra där? Ska ni inte festa? Och blev liksom sur. Han var inte glad för min skull, utan han förstörde ju resan i princip. Så blir liksom att jag kunde inte slappna av och ha kul, utan jag ville bara hem och lägga mig och visa att nu är jag hemma. Du behöver inte vara orolig. Det slutade med att jag köpte en Gucci-plånbok till honom liksom, för att ge honom och överraska honom när jag kom hem.
Blev det här ett mönster att du började köpa fina presenter till honom? Men hur kom du på att du skulle göra just det? Var det någonting han hade uttryckt?
Ja, alltså han uttryckte ju alltså, dels hur han klädde sig och när man pratade om märkesgrejer. Och så jag själv, gillar själv märkesgrejer liksom och så här. Alltså, bara liksom att han kunde liksom säga så här, kolla vad fin denna var eller detta, det här hade jag velat ha. Alltså han liksom sålde in det på, det var inte så att han sa, kan du inte köpa det? Utan han berättade vad han gillade, vad han tyckte var fint, vad han, hur han ville ha grejer. Och det liksom memorerade jag i mitt huvud. Och sen bara, ja. Och så visste jag att han hade nämnt att han behövde köpa en ny sån här liten plånbok då, sån korthållare liksom. Köpte den och så tog jag en bild och liksom, hoppas att du blir glad för detta. Och så tog jag en bild på Gucci-plå, alltså på rosan då liksom. Och då var han ju jättegullig. Och jag var ju, och han längtade efter mig och det ena med det tredje. Sen när jag kom hem så fick han den. Han var kall liksom. Det var liksom bara bra precis när jag kom hem. Sen vände det igen. Och så blev han kall och hade inte tid att prata. Och så rök vi ihop någon gång och då var han hemma. Han bodde typ 5 minuters promenad från mig. Det var alltid när vi liksom, om det blev en konflikt eller vi hade, alltså, olika åsikter och så här, så blockade han mig överallt. Telefonen, på sociala medier, så jag kunde inte få tag i honom. Och då får jag ju panik, för att jag är en person som vill prata, jag vill reda ut saker. Och så var jag ju så jävla kär. Alltså jag var ju helt uppe över öronen. Så jag går hem till honom och liksom visste att han var hemma och knackar liksom. Att, hallå, kan du öppna så vi kan prata liksom. Och då skriker han liksom till mig, bara din jävla fitta, din jävla hora, stick härifrån. Du är fan sjuk i huvudet som ens kommer hit, jag blir fan rädd för dig när du kommer hit. Och då menar jag på att jag vill bara prata så vi kan reda ut detta. Och då står jag, för han bodde på markplan. Så han ser ju mig genom sin altandörr. Jag står ju typ och alltså, verkligen storbölar och är jätteledsen. Och då tar han upp sin telefon och filmar mig. Och så skrattar. Och då blir jag ju ännu mer, alltså snälla, kan du bara öppna så vi kan prata. Och alltså det slutar liksom med att han öppnade inte. Så jag fick gå hem. Sen tog några dagar så hörde han av sig och... Och så var det mycket, alltså det var mycket så hela tiden. Höja, sänka, höja, sänka, höja, sänka hela tiden. Han ville inte sätta en etikett på att vi var tillsammans. Vad ska man säga? Sen, men jag fick ändå inte, fick jag en snap av någon eller linka på min telefon, så var han väldigt snabb med att titta och fråga vem är det? Varför skriver den personen till dig eller, och så vidare. Och han själv la alltid telefonen upp och ner. Såg aldrig någonting på hans telefon. Men han ville ju vara med mig, annars hade han inte varit med mig, tänker man ju. Så var det väldigt mycket fokus kring, alltså han var inte sån som ville lära känna mig eller min familj eller, och han vet att jag har haft en tuff bakgrund liksom. Att jag har gått igenom mycket med min familj privat liksom, innan vi träffades, för det har jag ju berättat för honom och så, men det var inte det här, inte tycka synd om, ingen förståelse, ingen empati överhuvudtaget. Det var bara fokus på han och hans mamma. Hans mamma, man skulle visa så mycket respekt för han och hans mamma och det var liksom, man fick liksom tippa på tå hela tiden.
Vad visste du mer om honom och hans bakgrund?
Jag visste ju bara att han var från en stad här i Sverige och hade flyttat ner på grund av jobb. Han sa ju att han hade så mycket pengar och försökte utåt vara väldigt flashy. Gå på dyra restauranger. Till slut märkte man liksom att han betalade aldrig. Han kom med idéer, ska vi göra det? Så åkte och gjorde det, men han tog aldrig upp kortet. Jag fick alltid betala. Och han liksom, alltså skröt väldigt mycket liksom om att han var Sveriges bästa säljare och att han hade vunnit det och det diplomet och lalala. Men i verkligheten så verkar det inte vara någonting liksom.
Kan du berätta lite mer om dina känslor, hur du känner dig till exempel där när du gråter och inte kommer in och han filmar dig? Och hur gick dina känslor den här första tiden?
Startförälskad, förkrossad. Jag gick ner jättemycket i vikt. Alltså prioriterade hela mitt liv utifrån vad han gjorde och vad han skulle göra. Jag kände mig väldigt inlåst, förtryckt, ensam. Extremt, extremt ensam.
Upplevde du att du förändrade dig som person?
Ja, alltså nu efteråt så upplever jag ju det och ser, kan se det liksom. Men i stunden så förstod jag ju inte. Alltså det var ju vänner som sa till mig efter några månader liksom att de var liksom rädda för att jag ändå skulle ligga död hemma liksom. För att jag mådde så pass dåligt psykiskt att antingen om han skulle slå ihjäl mig eller om jag liksom inte pallade. För att jag var så instabil psykiskt. Det gick väldigt fort liksom och jag var ju, alltså man ville ju bara hans bästa, hans, alltså bara för så länge han var glad så mådde jag ju också okej för stunden. Men det, och det började han ju fatta. Så fort liksom han var lite kyrig så betalade jag eller köpte jag någonting eller, alltså gjorde honom så att han kände sig uppskattad liksom.
Och det var ju så här också den här förskräckliga ekonomiska situationen sen utlöstes. Ja. Det var ju inledningen på det här, kan man säga, med till exempel plånboken. Var det här saker du började köpa till honom för dina egna pengar?
Ja, då var det mina egna. Då, precis i början av vår relation eller så. Och sen efter sommaren, samma år där, så då hade det alltså varit väldigt mycket psykiskt. Bli kallad, allt möjligt. Alltså höjd och sänkt och liksom, alltså fick man liksom att tro att mina vänner pratade skit om mig. Du ska bara veta vad den och den skriver till mig på Snap. Alltså som av mina vänner då, om mig menar han på. Att det är ingen som tycker om dig, du är inte värd ett skit. Och det slutade med att jag tog en överdos. Och min bästa väninna hittade mig i sängen. Och då larmade hon ju ambulans och mitt hjärta slutade slå. Så de fick jag HLR på mig i ambulansen. Och sen upp på hjärtintensiven. Och låg inlagd där i några dagar. Och sen blev jag flyttad till psykiatrin. Ja, jag kände liksom att det finns inget mer alternativ. Jag pallar liksom inte. Och det blev liksom att, alltså den över, det var så pass allvarligt. För vi bröt ju då liksom. För jag bara, pallar inte. Alltså han ville inte ha mig att göra. Bara, nej, jag pallar inte med livet. Jag tänkte, alltså då finns det liksom inte tankar på ens vänner eller familj eller ens djur eller vad man nu har liksom. Utan det enda man ser och känner det är bara att jag vill dö.
Kan du berätta lite mer hur lång tid det hade gått där och vad som hade hänt mer så här konkret under den tiden?
Nej, men det var så han, det var mycket det här att han liksom höjde mig, sänkte mig, gav mig väldigt mycket hopp och planeringar liksom, att han ville göra det och det med mig, och sen hände det ingenting. Och det gjorde liksom att jag gick liksom där hemma och bara kände så liksom, alltså han kom aldrig och överraskade mig med någonting, han liksom, det var väldigt, alltså bara på hans villkor. Han liksom till exempel gillade aldrig typ mina grejer på sociala medier till exempel, men han kunde gilla massa andra. Han, varje helg så festade han. Han bjöd aldrig med mig. Och det var liksom mycket det här att jag satt liksom hemma och väntade på honom varje dag. Ja, men jag kanske ska träffa honom så att jag kan inte ses. Eller, alltså, jag planerade hela mitt liv efter honom.
Och just det du sa, att ditt mål, största mål med det här var också att få honom att må bra.
Ja, ja. För det var ju så, alltså, köpte jag någonting, eller, alltså, så någonting som han ville eller ville ha eller ville göra, så blir han ju glad. Och blir han glad så var han ju gullig mot mig för stunden. Och då blir jag ju liksom uppskattad.
Det här ekonomiska våldet och den här enorma skuldfällan som du sen försattes i. Kan du berätta mer om just hur det gick till?
Ja, men det började med det här att jag började betala. Alltså det inte var mat, alltså det var, alltså, mat varje dag liksom. Både även när man gick till affären och det var, alltså, hämtmat och, ja, snus och alkohol och, alltså sådana här små grejer liksom. Och sen blev han av med sitt jobb på hösten där. Och då flyttade han in till mig. Han bodde i en företagslägenhet. Utan möbler och hade bara sin säng och sin dator liksom. Och då blev han på att jag får nog flytta hem upp där han kommer ifrån då. För att jag har inga pengar, inget jobb liksom, menar han på. Så jag måste ju
ifrågasatte du det, just det här att han som då var så duktig och påstod sig vara så duktig att han blev av med jobbet?
Ja, men det fick jag aldrig något svar på. Liksom. Det blev väldigt aggigt. Alltså, så fort man liksom kom in på hans integritet liksom, eller något som typ skulle kunna avslöja honom för vad han egentligen var eller så, så blev han sur, tvär, antingen gick han hem, la luren i örat och liksom bara stängde av. Och det är det att jag gick tillbaka till honom liksom efter den här överdosen. Och det var ju då jag tappade allt. Alltså verkligen allt. Alltså vänner, familj. Någon månad senare så flyttade han in till mig. För jag menar på att du får hellre bo hos mig liksom, än att flytta hem till din hemstad. Liksom, för jag vill ju inte förlora dig eller så här. Så sa han att han hade pengar då. Liksom. Han hade ju några löner och så här. Och sen skulle han ju få a-kassa och så. Så jag menar på att ja, men du kan börja betala då om någon månad. Liksom. När du har betalat av din gamla lägenhet, menar jag på, med uppsägningstid och så här. Månaderna gick liksom och sen så jag går med jobb och så här. Då hade han fått något jobb att sälja då genom polare. Så han skulle ha ett eget kontor på ett stort hus i staden vi bodde i. Så var han jättestolt över hans egna kontor och liksom försökte flasha så här, du vet. Här ska han sitta, hans eget, bara han. Månaderna gick, hände ingenting, kom inga pengar. Och då sa han att han hade sålt och det gick så jävla bra och det var... Han var så duktig och det kändes så bra av det ena med det tredje. Och då var det liksom så här, fast det händer ju ingenting. Bara är pengar. Så jag kan inte betala våra hyror, det är mat. Och det här var inte sånt som kunde ta alltså, köttbullar och makaroner liksom. Det var bra och fin lagad mat från grunden varje dag. Och sen var det liksom snus och droger. Som jag också betalade liksom. För jag gjorde allt för att han skulle vara nöjd liksom. Och sen hette det att han skulle betala tillbaka. Och det var liksom dyra hyror, det var räkningar, mat, djur, droger, bil, alltså med shopping, alkohol.
Hur hade du råd med alla de här utgifterna?
Det blev att till slut hade jag inte pengar. Så jag tog i lån. Och då kom vi överens om att han skulle betala tillbaka när han fick jobb liksom. Och jag var ju kreditvärdig eftersom att jag jobbat som säljare, så hade ju alltså väldigt hög årsinkomst och liksom alltid varit duktig med ekonomi och tjänat mycket pengar och sparat och alltså så. Och sen så det var tjuff, så var de slut. Och jag sa liksom att nu räcker det. Alltså du måste få in pengar någonstans ifrån.
Vilka summor handlade det om här som han började vara skyldig vid den här tidpunkten?
Alltså det var ju liksom bara hyra. Alltså det var ju alltså 15-20 000 i månaden med hyra och mat och allt detta. Och sen då plus lånekostnader liksom. Alltså det var väldigt mycket droger. Det var liksom nästan 500 spänn om dagen i bara gräs. Som jag fick betala liksom. Alltså det gick ju väldigt fort att det sprang iväg liksom. Och grejen var att när han då slutade med det här kontoret... Så jag gör slut och sätter ner foten. Han ska flytta hem till sin hemstad. Och samma sekund som han ska bli hämtad och flytta hem så kommer han insmygande. Så ja, jag har fått nytt jobb i en butik då. Så han stannade ju och det fick ju mig att ja, men nu vänder det liksom. Och han började jobba där. Han skulle ha så bra lön och han skulle vara butikschef och det var det ena med det tredje. Men... Jag tjänade liksom inga pengar så han kunde liksom knappt betala halva hyran liksom. Han kunde inte betala tillbaka det han var skyldig mig. Så förde han över till mig men sen fick jag ändå liksom föra tillbaka för att månaderna så pengarna räckte liksom inte för honom.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil...
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Kan du berätta den här situationen när han ber dig om pengar? Hur kunde det se ut?
När man kunde sitta och vara sur... Typ att han var sugen på att röka eller att det var slit eller något sånt här. Och liksom, istället, han var inte så att han frågade, kan jag låna 500 spänn till gräs, utan det var mer att han ville ha det, han behövde det. Okej, men fan, ta mitt kort då, så blir det bra. Är det säkert? Ja, fan vad schysst, och så blev han jättegullig. Det var liksom att man fick köpa in sig hela tiden för att han skulle vara nöjd liksom. Sen var det liksom shoppingrunda och sitta, vad fint detta är, detta hade jag velat ha. Och han visste ju att jag tyckte att han, alltså jag dog ju typ för honom, och han sa att jag tyckte att han var jättefin.
Men du tar de här banklånen då, blir det mycket så här fakturer som kommer, eller blir det mer rena banklån sen för att täcka upp?
Jag betalar ju lånen med lån liksom så, alltså under tiden liksom. Så vad ska man säga, i början och så här, så tag fram, så märktes det liksom inte att jag hade något lån, för jag hade ju pengar att betala med. Så jag liksom betalade och så glad ut liksom. Men sen började det då mitt slut, så fick jag ta ett nytt lån. Då hade han ju jobb i den här butiken. Så men han blev inte godkänd som medlånare eller vad det heter. Och blev lovad guld och gröna skogar liksom. Men han kunde ju aldrig betala tillbaka liksom. För han tjänade ju, alltså, han fick ju inte ut så mycket pengar liksom.
Skapade det här mycket ångest?
Fruktansvärt mycket ångest. Och det var liksom samtidigt som jag visste. Alltså för samtidigt som varje gång jag drog kortet, så fick jag ju ångest. För att man, alltså, man ser bara pengarna, alltså de bara försvinner. Man vet, jag har inte en dag, alltså, jag vet inte ens vad jag har lagt dem på liksom. Det var bara för att han skulle vara glad och nöjd. Och jag också, för att jag blev ju nöjd och kände mig uppskattad när han var glad. Så det blev ju liksom att, ja, men betalar jag detta så är det husfrid liksom.
Tänkte du också så här till exempel, jag kan tänka mig att man kan hamna i en sån situation att nu har jag så mycket skulder ändå, nu är jag så fast i det här, så att jag är slut nu, så nej, men det nästan känns som att det inte blir värt det, för att då har jag både förlorat honom och alla de, så har jag alla de här skulderna, och att du också höll kvar honom för att du hoppades på att få tillbaka pengarna.
Alltså så är det ju. Man blundade lite för verkligheten liksom, vad som skulle komma liksom. Men jag visste ju att en dag sitter jag där. Men det var liksom att nej, och så ville jag bara vara med honom och hoppades liksom att det att läsa sig, det kommer att vända. Men det vände aldrig liksom. Där i slutet så, alltså han blev ju uppsagd i den här butiken. På grund av arbetsbrist, sa han. Så han skulle börja stämpla på A-kassa då. Så såg jag liksom en annons på Platsbanken då, någon vecka efter liksom, när han hade slutat på det här jobbet. Att de sökte sälja till den här butiken. Och då blev jag liksom så här, nu är det något som är väldigt konstigt här. Så jag frågade liksom, ifrågasatte det. Och då blev det ju rena hus i helvete. Han slängde med dörrar, han kastade med grejer, han kallade mig grejer. Jag var en jävla hora, jag var en fitta, jag kunde dra åt helvetet. Jag var psykopat, jag var dum i huvudet, det var ingen som ville ha mig. Alltså det var allt liksom. Och då blev det liksom det här intensiva. Och det blev ju att när han, alltså när det blir så, när det uppdagas så mycket, så blir jag väldigt som en snälla, kan vi bara prata? Jag kan också bli jävligt irriterad. Och har väldigt stark åsikt och kan liksom säga ifrån. Jag är en människa med väldigt mycket skinn på näsan egentligen. Men här var det liksom bara att låg i sängen, bölade. Han bara går in och tar dina jävla tabletter och dö. Och då kände jag, man säger inte så till en människa som dels har så pass grova, alltså, diagnoser som jag har. Och har mått så pass dåligt. Och att säga till någon bara, gå in och dö. Så det, jag gick in och låste in mig. Tog en överdos igen. Ja, åkte in på sjukhuset. Då inne. Så alltså det var väldigt mycket. Alltså han kunde liksom komma in till mig och alltså han fick till och med liksom, alltså min bästa vän att vända mig i ryggen. Och hon var ändå liksom med i mycket. Hon visste att alltså när vi bråkade till exempel, så alltså han blev, jag bara stängde av sig, så ja, men alltså snälla, kan du typ svara? Så kanske jag ringde till hans polare som han var med för att få tag i honom då. Nej, det fick jag inte göra. Då var jag sjuk i huvudet. Gör jag det en gång till så ska han fan lämna mig. Och alltså liksom var väldigt, alltså, utåtagerande liksom. Men sen kunde han ringa mina vänner och stå och ljuga i telefonen framför dem att jag hade gjort någonting som jag inte ens hade gjort. Men typ, hon är helt störd i huvudet här, hon håller på att kasta med stolar till exempel. Men jag ligger i sängen och bölar och ringer och säger det till mina vänner. Liksom. Så till blir de, alltså min bästa vän blev så trött för att jag, var det inte jag som ringde och var ledsen, så var det han som ringde och gapade om hur jag var. Så till slut så liksom bara vände till och med hon mig i ryggen. Och hon förstod ju inte i stunden hur illa det var, alltså bakom dörrarna liksom.
Berättade du om de här lånen och det här ekonomiska och allting?
Nej, ingen visste någonting. Inte en enda som visste någonting.
Men efter den här andra gången när du är inlagd på sjukhuset och han har då förlorat sitt jobb ytterligare en gång, vad hände därefter?
Sen får jag lite kraft någonstans ifrån, jag vet inte var. Kände väl liksom att det måste vara slut nu liksom. Så jag gjorde slut.
Hur långt har det gått här ungefär sen från början?
Ja, nästan 2 år. 1,5 ungefär. Så det har gått väldigt fort allting liksom. Men det har varit väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Och då var jag ju det ena med det tredje igen. Alltså det var ju alltid alltså en massa personangrepp liksom. Hur jag var som person och hur jag såg ut. Och jag sökte en ny lägenhet och där var det liksom så här att jag kunde godkänna det här lägenhetsavtalet på telefonen liksom. Jag går in och godkänner den. Boom, boom, boom. Nu finns ingen återvändo. Nu kan jag liksom inte alltså, gå tillbaka till att då skulle jag flytta från stan. Så jag såg upp vår lägenhet liksom och sen skulle vi bo under samma tak i några månader då ju. Han gick ju bara hemma. Och jag jobbade liksom och det var det enda jag orkade göra typ. För att inte vara hemma. Jag levde på jobbet. Alltså jag jobbade från 7 på morgonen till 22 på kvällen, dagarna igenom. För att jag ville inte vara hemma. För då låg jag bara i sängen och hade ångest. Och då sov och tryckte i mig benzo liksom. För att bara försvinna. Och sen, sista månaden liksom i uppsägningstiden så var det någon incident. Jag började bråka och han drog in mig och min mamma och hur min familj var och det ena med det tredje. Och så det slutade med att jag fick ringa min mamma en söndagkväll klockan 8 på kvällen. Du får komma hämta mig och det är nu. För att alltså, vi kommer att ha ihjäl varandra. Typ så kändes det. Jättemycket gap, skrik, släng med dörrar, porslin. Alltså gick och gick liksom och terroriserade mig. Om jag gick in i sovrummet och ville vara själv så går han efter och filmar och står och liksom ljuger. Och men du sa ju precis detta och detta så hade jag inte sagt det. Vad ska man säga? Det han sa eller gjorde mot mig vände han som att det var jag som hade gjort mot honom. Och sen kom ju min mamma och de och hämtade mig liksom. Och då stod han ju när de gick ner med grejer och så här. För vi stod ju och bråkade och så stod han och sa grejer till mig. Sen kommer de upp och då sa jag, men du sa ju precis detta. Till mig, hur fan kan du stå och säga så? Och kalla mig detta och detta. Det har jag inte alls gjort. Du inbillar bara, du är helt sjuk i huvudet. Det var så mycket lögner liksom. Hela tiden. Och grejen var att jag ägde alla möbler i lägenheten. Så jag blev sån att det räcker med att jag betalar hyran liksom. Ska du bo här får du fan lösa det som säng själv. Så jag tog ju säng och soffa liksom. Så han inte kunde ha mina grejer att sova på. Då var jag en fruktansvärd människa. Hur man kunde göra så mot en annan människa. Låta en annan människa ligga på golvet och sova i 2 månader i lägenhet. Utan någonting. Utan pengar. Utan det. Utan det. Åk hem då. Åk hem till din hemstad. Det är ingen som tvingar dig att ligga här på golvet. Men det fick ju mig att ta dit en del av min soffa liksom, så han kunde ha något att sova på. Även när det var slut.
Hur kändes det att göra slut med honom?
Det var jättesvårt. För jag hade ju förlorat min familj liksom. Och min mamma sa ju sen första gången hon träffade honom. Alltså det första vibben hon fick när hon träffade honom första gången. Det var liksom att, gillar inte. För hon kände liksom att det är någonting. Hon kunde inte sätta finger på vad det var. Men hon kände att han är inte som han ska. Och hon såg ju under tiden hur jag, alltså jag gick liksom från typ 95 kilo till 55 kilo på typ 3 månader. Alltså jag var så smal, jag var så nedsjunken, alltså jag bara försvann. Både mentalt, så jag svarade inte i telefonen, jag hade aldrig av mig, jag bara låg hemma liksom. Och det var liksom att jag hade ingen kvar när det väl var slut. Var ska jag vända mig liksom? Men så fick min mamma reda på att vi hade gjort slut via min storebror då. Och sen var det liksom, hon kom ju och hon hörde, alltså, hon fanns ju där liksom. Och så flyttade jag hem till henne under tiden då tills jag fick min nya lägenhet, för vi kunde inte bo under samma tak. Och då var det mycket det här förlåt, förlåt, förlåt och bölandet, och det var så himla, han skulle ändra sig och det var mycket sånt. Och sen så fort man bara gav lillfingret så tog han liksom hela näven. Och när jag hade flyttat så var jag fortfarande väldigt känslig. Alltså så här i honom liksom. Så jag hade väl med om mig någon gång liksom. Och vi försökte ändå ha en bra relation. Alltså så. För man försökte väl ändå typ. Jag hade väl fortfarande hoppet kvar någonstans liksom. Men sen skulle vi ju städa lägenheten liksom. Inför besiktning och så. Och då ringer han mig en fredagkväll. Och då var det liksom 1,5 veckor kvar på månaden. Och vi skulle byta eller lämna den i månadsskiftet. Och då säger han bara. Jag flyttar hem imorgon så du får lösa det själv. Det är en stor lägenhet på 110 kvadrat. Med 3,5 meter i taket. Liksom. Fan ska jag kunna ställa detta själv?
Men bodde ni så stort för att han ville ha det så?
Nej, det var ju att jag hade ju en bostadsrätt när vi träffades. Men den var ju så liten så den sålde jag ju för att flytta ihop med honom. Och då hyrde vi en hyresrätt.
Vad har den här relationen resulterat i för konsekvenser? Vad är det värsta som den här relationen har dragit med sig?
Alltså förutom min ekonomiska situation, med tanke på hur mycket skulder det är, så är det ju mitt mående liksom, och alla vänner och min familj som jag har svekit. Det har ju satt spår i mig för resten av mitt liv liksom. Jag har bytt ära, jag kommer aldrig våga lita på någon, jag kommer aldrig våga tro på någonting liksom. Jag kan ju, alltså väldigt rädd, känner mig väldigt, alltså extremt ensam. Känner man inte uppskattad.
Vad är det för skulder det handlar om?
Alltså det är ju runt 1 miljon liksom. I banklån.
Jobbar du fortfarande idag?
Idag är jag sjukskriven. Jag har legat, alltså sen när vi gjorde slut där så har jag legat i sängen i flera månader. I princip. Och inte gjort någonting. Bara liksom legat. Bara liksom gav upp hela livet. Pallade inte mer. Och då till slut så hörde jag av mig till min familj liksom och berättade situationen. Min mamma var väl typ att där kom det. Typ att hon hade väl väntat på att jag, alltså någonstans förstått att hur jävla mycket pengar kan du ha liksom. Visst att du har tjänat väldigt mycket pengar men du har också varit sjukskriven. Men hon tog det bra. Liksom, menar på, min pappa menar på att pengar går att ersätta men du går liksom inte att ersätta. Så jag såg upp min lägenhet för några månader sedan då och ansökte om skuldsanering. Flyttade hem till min pappa. Med tanke på hur mycket skulder jag har så är det lite så att skulle jag inte få en skuldsanering så pratar vi liksom 20 år framåt. I princip för att betala liksom. Och jag har ju inga pengar att betala med så att, det håller på att gå till kronofogden. Och det är väl det värsta av allt. Och det är liksom, alltså jag har ju alltid varit väldigt noga med ekonomi liksom. Alltså det blir ju lite liksom att ens drömmar och alltså man vill ha barn och sånt. Alltså jag kan inte ens se det framför mig liksom. Alltså att allting har blivit förstört liksom. Det har ju ärrat en och visst det är bara pengar liksom. Men det är också så att har du ekonomiska problem så får du också andra problem liksom. Och det är inte fast nu jag har liksom börjat acceptera att jag kan inte betala. Jag kommer få påminnelser. Jag kommer få brev från kronofogden. Alltså så småningom liksom. Men det är liksom, jag kan inte göra mer. Alltså, ja. Jag måste acceptera läget liksom.
Lär du dig att hantera den här situationen?
Ja, men det tycker jag. Och sen när jag bor hos min pappa liksom. Han är väldigt ekonomisk. Han får ju liksom hjälpa mig och stötta mig liksom. Att tänk så här och gör så här liksom. Och acceptera nu detta, du kan inte göra någonting åt det, du kan inte backa bandet. Det är bara att acceptera läget, nu har du så mycket skulder, du kan inte göra någonting. Och jag har ju fått till mig av min skuldrådgivare att det inte är så lönt för mig att gå in och betala mina lån. För att det är så pass lite amortering. Att det märks liksom ingen skillnad. Så det är där jag är nu. Det är som en tickande bomb liksom.
Känner du att sjukskrivningen får dig att må bättre?
För tillfället så ja. Innan jag har fått kommit på fötter. Innan liksom. Alltså nu har jag precis flyttat, jag flyttat hem till pappa, jag bor ute i skogen, liksom, jag har ingen bil, jag blir av med jobbet. Alltså, nu är jag, alltså jag är så ostabil i mitt privatliv och psykiskt. Att just nu behöver jag bara få landa, vara mig själv, lära mig att vara själv. Så småningom så tänker jag att jag ska söka jobb liksom och komma igång igen. För att jag är ju väldigt, inte rastlös, men jag är en människa som behöver vara igång. Alltså fysiskt. Jag behöver jobba, jag tycker det är roligt. Jag är liksom social och framåt. Och... Men sen blir det lite att, alltså tanken när man sitter i en sån här ekonomisk situation att för mig är det inte så lönt att jobba. Det är det som är det jobbigaste just nu. Alltså även om jag hade jobbat 300 timmar eller 30 så spelade det ingen roll. För jag hade inte märkt någon skillnad på min lön, alltså min inkomst ändå. För att de kommer ju ta allt liksom. Nu har jag inte fått någon utmätning än. Jag har inte hamnat hos kronofogden än. Det är ju en rätt så lång process innan de ens kan göra en utmätning på ens inkomst.
Om du inte hade fått bo hos din pappa till exempel, vad tror du hade kunnat hända med dig?
Jag tror, alltså ärligt talat så tror jag inte att jag hade suttit här idag då, faktiskt. Det är inte alla som har den möjligheten liksom. Så det är jag ju tacksam för.
Du sa här att du hade fått lite råd från skuldrådgivaren. Men jag tänker på allt det andra också. Det psykologiska, ångesten, den här psykiska nedbrytningen som man dessutom har på köpet. Alltså hur har du bearbetat det här?
Jag går ju hos, alltså på psykiatrin varje vecka. Och går och pratar. Äter mediciner som jag kommer få äta livet ut. Mot både sömn och ångest och mina diagnoser. Vad ska man säga? Alltså, ångesten är ju det värsta. Det är inte det här att man är lite ledsen eller man känner lite hopplöshet. Utan det är så mycket mer. Man kan inte ta på det, man kan inte se det, man kan inte förklara det. Det känner, alltså, man känner sig så fruktansvärt tom, ensam, hatad. Och man hatar allt och man vill ingenting. Och liksom, man vill bara försvinna liksom. Och det är något jag behöver jobba med fortfarande. Det är ju att bearbeta allting och lära mig hantera liksom. Det är ju det här mycket med acceptans. Alltså man måste lära sig att acceptera situationen. Och sen liksom börja respektera sig själv liksom. Och sen då liksom att prata om det. Alltså håll inte saker och ting inom dig liksom. För det är fruktansvärt. Alltså det är den, bara den ångesten. Att bära på en sån grej helt själv. Och sen liksom ha någon fasad utåt som inte finns egentligen.
När du tänker tillbaka på den här relationen och allt vad den har medfört och så, kan du, är det någonting du skulle vilja säga till de som lyssnar här? Hur gör man för att inte hamna här? Och vad är det som har skrämt dig mest i allt det här?
Alltså för att inte hamna i sådana situationer så är det ju, alltså först och främst så, alltså man ska ju lita på sin magkänsla. Man ska inte försöka köpa in sig i en relation. Och liksom försöka få någon annan. Alltså, och man ska definitivt inte ändra sig för någon annan. Utan vara sig själv.
Tror du att det här är vanligt med att man hamnar så här? I en sån här ekonomisk situation. Att bli just lurad.
Ja, jag tror att det är vanligare än vad man än vad som pratas om. Eller man ska säga. För det är så lätt idag att ta lån. Och i med alla sociala medier och hur samhället ser ut och alltså så är det väldigt lätt att liksom att man hamnar i den här lilla cirkeln liksom, att det ska vara på ett visst sätt.
Det är så fruktansvärt skrämmande också hur fort det här gick.
Ja, det gick väldigt fort. Och jag har förstått i efterhand liksom att alltså under vår relation så kunde, alltså, han typ ringde mig så här, så ringde han aldrig vanligt utan han ringde alltid FaceTime. Jaha. Naja, vet så. Och så, fram, alltså så hade man FaceTime liksom. Och det har jag ju fattat efteråt att det är ju bara för att ha kontroll. För att se vad jag, att jag verkligen var där jag var. Och gjorde det jag sa att jag skulle liksom. Alltså jag fick liksom be om ursäkt till honom för att han hade betett sig illa. För att få fred liksom.
Finns det någonting annat avslutande, något viktigt budskap? Du vill få fram någonting viktigt som du vill säga med din berättelse här till alla som lyssnar.
Det är att jag tycker att man ska våga prata om sina, alltså om problemet, be om hjälp och lyssna på folk utifrån liksom. För att de ser allting från en helt annan synvinkel. Och sen alltså verkligen tänka igenom Alltså är det värt det liksom? Är jag värd detta? Och må så här eller gå igenom detta? Och liksom, alltså tänka på alla konsekvenser. Och våga prata om det. För att det hjälper en själv och det hjälper andra. Och till slut så kan alla hjälpa varandra liksom.
Nu har vi precis lyssnat på Sagas avsnitt. Vad säger du om det här?
En sol och vårare som hon möter. Som indirekt manipulerar henne genom att tycka vissa saker är fina. Som han signalerar att det skulle han gärna vilja äga. Men han säger det inte direkt. Att hon är kär och vill göra det bra för honom. Och han bygger en massa luftslott. Han lovar en massa saker. Han är mån om sitt yttre. På gränsen, och det skulle inte vara om det är reell fåfänga bakom det också, som gör att det finns ett hänsynslöst beteende. Han försätter henne som sagt i enorma ekonomiska skulder som helt hänsynslöst.
Ser du tidiga varningsklockor i hur han börjar försöka utnyttja henne på pengar? Jag tänker till exempel hur du börjar smått med liksom mindre swishar, men även det här med snuset. Men sen går det också till att hon börjar köpa dyra märkeskläder och plånböcker och olika saker.
Ett jättetydligt varningstecken som kommer snabbt. Hon går med på saker. Som vi hör, röda tråden i de här berättelserna är att människor går med på saker som de normalt sett inte skulle göra. Man rycks med, man förförs, man är förälskad och så fattar man en massa irrationella beslut under resans gång som sen blir helt förödande för både självförtroendet och för plånboken.
Men jag tänker också, alltså man har en relation med någon relativt tidigt. Ska man vara försiktig med det här med att låna ut pengar överhuvudtaget?
Definitivt. För om du möter någon som direkt måste, som vill låna pengar, då är det en obalans redan från början. För du behöver ju en partner, inte någon som ska leva på dig. Och en partner, det är två någorlunda självständiga människor som står tillsammans. Inte där en är parasit på den andra. Så att det är jättestarka varningssignaler detta. Och sen är hon jättekär.
Hon säger ju också det att bara han är nöjd och glad så är allting bra.
Ja, och sen så är det en incident också i hennes berättelse. Det är när han filmar henne när hon är ledsen. Vem gör det? Jo, en sjuk människa som finner det ett nöje i det. Att se, oavsett om det är en partner eller vem filmar någon som är ledsen och förtvivlad och knäckt. Det är någonting som jag direkt reagerar på. Och vid konflikter så tystar han henne, blockerar henne, straffar henne. Och så varm, kall, som vi har pratat om i andra avsnitt också, så är det en klassisk härskarteknik för att få någon att känna sig värdelös.
Är det här vanligt förekommande, tror du, att en ung person hamnar i en sån här ekonomisk misär? Alltså, hon har ju skulder på över 1 miljon utan att äga någonting.
Det blir en gissning, men jag kan tänka mig att vi lever i ett samhälle där det är väldigt viktigt att saker ska gå snabbt, att det ska se bra ut på sociala medier. Vi är inte en generation generellt sett som har särskilt mycket tålamod, det ska gå snabbt. Så att det också, då ska det också gå snabbt när man konsumerar, och då ökar skuldberget om man inte har resurserna till det. Och det har hon ju uppenbarligen inte, hon tar ju lån. Hon gör ju allt för att försöka bidka honom och få behålla honom och hoppas på att kärleken ska. Men han, det här är en person som inte är förmögen kärlek, det kan jag.
Hur skulle du säga att man ska lämna en relation där partnern fortfarande är skyldig en väldigt mycket pengar? För hon säger också att det är det som får henne att hon vill inte släppa taget, för han är skyldig henne flera hundratusentals kronor.
Hon tror då att han kommer att betala tillbaka det, men egentligen det han gör här är att han bara mjölkar henne på ännu mer pengar. Så att Ja, rådet det är att, och det här låter så simpelt, men låna inte ut pengar till en partner på det sättet som är i den här berättelsen. För att en sån här hänsynslös person kommer inte betala tillbaka.
Finns det något annat du vill säga kring det här?
Att det är så fruktansvärt tragiskt och empatilöst situation av den här killen, mannen. Och att hon sitter fast i det här ekonomiska träsket som jag tycker det är förfärligt känslomässigt och ekonomiskt, psykiskt för henne. Det är flera års lidande hon har.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 7 i säsong 2 där Carolina berättar om hur hon utsattes för ekonomiskt våld bland annat. I nästa avsnitt så möter vi Isabelle som berättar om en våldsam man som hon levde med och som hon också hade barn med, och hon kommer också berätta en hel del om eftervåldet. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
Podplay.